Amen. Första grejen. I alla fall, jag heter Ann-Sofie Ramstedt och är med i den här församlingen. Och idag har jag fått förmånen att säga någonting här. Tycker ni att det är för högt? Lite för högt. Ja, i alla fall. Ämnet det är ju fasta och bön. Och det är också lite givande, för det har med det att göra. Och nu kanske nu tror ni att jag är en expert och har jättemycket kunskap på det här. Men då gör jag er besvikna. Jag har inte mycket kunskap och jag är ingen expert. Och jag har inte så mycket erfarenhet heller. Men jag har fastat som så många av er här har gjort. Men om jag ska vara ärlig så var det ett tag sedan jag gjorde det. Och utgångspunkten för den här predikan, det är faktiskt min egen längtan. Och jag har läst en bok som heter Hemligheten med fasta och bön av Jentisin Franklin. Och den har inspirerat mig. Men som sagt, min längtan, det är det som är grunden för min predikan idag. Och Jesus, han gav ett mönster hur vi ska leva som Guds barn. Har ni läst i Matteus 6? Där, ja, då säger Jesus så här, när du ger, och så pratar han, och så säger han, när du ber, och så ger han förslag, och så när du fastar. Så fastan, det är en naturlig del av en kristens liv. Precis som bön och precis som givande. Men på något sätt kanske det har fallit bort lite grann. Och så givande, bön och fasta. Det är tre viktiga delar som vi behöver ha som kristen. Och hur kan det gå om man inte har de här tre sakerna? Ja, i Gamla testamentet fanns det en stad som hette Sodom. Och om vi kan läsa från Hesekiel 16 och 46. Det så står det. Se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet hade hon och hennes döttrar. Men hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Alltså, i Sodom var det frånvaro av givande, att ge till nödställda och fattiga. Det var frånvaro av bön, högmod, jag klarar mig, vi behöver ingen Gud, jag är bäst. Frosseri, överflöd av mat, ingen fasta. Och då vet vi hur det gick för Sodom. Synden flödade i den staden och Guds dom föll över den. Och staden utplånades. Ja, som jag har sagt så ska vi tala om de här tre. Givande, bön och fasta. I Nya testamentet, nu ska vi ta givande. Står det om givande på många ställen. Och den välsignelse som följer med det här. I första Timotebrevet 6 och 18 så uppmanar Paulus Timoteus att säga till de troende på den platsen. Så här säger han. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Det var hans uppmaning. Och om vi läser i Johannes 6 och 9 där Jesus bespisar 5000 män. Vi vet, alla känner till berättelsen, att det var en lång dag, var jättemycket folk och folket blev trötta och hungriga. Och vad skulle de ge dem att äta? Och då fanns det kanske en klok mamma som hade skickat med en matsäck till sin pojke och sagt, ta det här och ät om du blir hungrig. Det kanske var, jag vet inte om det var en normal portion för en pojke det där. Eller om det var lite extra. Men i alla fall, det var bara 5 kornbröd och 2 fiskar. Så det var inte mycket. Men pojken gav det här till Jesus. Och Jesu händer så blir det ju välsignat. Och han bröt brödet och han bröt fiskarna, Jesus. Och till slut fanns det så mycket så att alla kunde äta. 5000 personer. Säkert plus kvinnor och barn också. Men i Gamla testamentet, det står det också om givande. Och jag har tagit ett ställe därifrån. Det är från Ordspråksboken 22. Det står det, den som unnar andra gott blir välsignad. Den som unnar andra gott blir välsignad. Och så fortsätter den som delar sitt bröd med den fattige. Nu har jag tagit lite grann om givande. Ni vet, välsignelse följer med givande. Och Gud, det lilla man har så blir det så mycket mer. Nu ska vi prata lite grann om bön. Och egentligen så skulle jag inte fråga så här, hur många här tror att det lönar sig att be. För då skulle ju alla händer fara upp i luften. Så det gör jag inte. Men vi som har tagit emot Jesus som våran frälsare, då vi bad frälsningsbönen, det var den första bön vi bad till Jesus. Men han uppmanar oss också att be mer. I Matteus 7 står det, bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Johannes 15 och 7 står det, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Och jag tror om det är så här att Guds ord förblir i oss och vi förblir i han, då är det ju, då blir det en bön efter Guds vilja. Det blir inte så här om jag skulle bara vilja ha någonting, att jag kan som snabb be och så kan jag få det. Utan om han förblir i mig och jag förblir i honom, i ordet. Ja, vår tro, det har ju betydelse. Och det står, om en det är litet som ett senapskorn, så har den betydelse. I Lukas 17 då säger Jesus till lärjungarna så här. Om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. En liten tro på en stor Gud, det förmår mycket och det räcker. Det är lilla. Tänk att det räcker. Vi behöver inte stå och säga, jag har en sån stor tro, Gud förmår och han kan göra. Utan den där lilla tron som jag har på Gud, den förmår så mycket. Och nu tänkte jag berätta lite grann om tisdagsbönerna. Det är ju så här att vi, församlingen har bön varje tisdag. Och det är roligt att vara med där. Och nu tänkte jag berätta lite grann hur det kom sig att vi började ha det varje vecka. Ni kommer ihåg för, till sommaren blir det 2 år sedan, då var ju bibelutdelarna här. Det var, de heter Birgit och Raul Åkesson. Och de hade med sig en grupp ungdomar från Tyskland och från Sverige. Och så for de runt och delade ut biblar till hushållen. Och då hade de sin bas här. Så att, och vi bodde nära, så vi kunde ju se dem och träffa dem. Man kunde inte undgå det. Och då var det så här att en gång då var alla var borta. De var ute på vift, utom Birgit och Raul. Och vi började prata med varandra. Och då sa han så här, jag vet du, det här det skulle aldrig gå. Hela den här stora verksamheten skulle aldrig gå utan att en varje dag bad för resten av gruppen. De turade som att be, avskilja en dag och så bad de. Och så sa han, om det händer någonting som att det blir stora problem, att det blir något större, då har vi en grupp nere i södra Sverige som ber och fastar för oss. Och hon sa, utan det här det skulle det inte gå. Ja, och så frågade hon hur det var i våran församling. Ja, jag sa som det var. att vi brukar träffas var 14:e dag. Och det kanske inte var så många som var där. Och ja, det var lite sådär haltande. Och ja, jag var väl lite sådär, tyckte det var lite tråkigt. För det har jag ju tyckt också. Och så sa jag så här att det hade tyckt länge. Jag liknar våran församling vid en stor fin amerikanare, Cadillac eller någonting, med en jätteliten motor, och det var bönen. Det var min åsikt. Och nu vet jag ju, det är många som ber hemma och det finns små grupper, men just församlingens bön, gemensamma, pratar jag om nu. Ja, i alla fall, då sa hon så här, ja men får vi be för dig? Jo, men jag sa, det får ni, för ni, man blir väl glad om någon frågar om de får be för en. Så hon bad för mig, och, eller båda två. Och så kände jag, ja men, Gud berörde mig. Jag var så gripen och jag kände Guds ande flöda. Och så sa hon så här, jag känner att ett tilltal, ett Herrens ord till dig. Ja, och då kom det här. Håll ut. Håll ut. Håll ut. Det kommer att ske en förändring. Och eftersom vi hade pratat om det här med bönen, så kände jag att ja, men jag vill på något sätt, ja, be mer, kanske vi säger. Ja, och jag var fylld av Gud, och det där var så, kändes så stort i mitt hjärta. Och så efter några veckor, då var det ju lappis. Och då hade Christian Mölk hade ett bibelstudium där. Och vad han hade om, det vet jag inte. Men han sa så här. Ja, han sa, du finns kanske här som tycker att det är någonting i din församling som du skulle vilja ändra på, eller som du, ja, känner att det är inte riktigt, ja, att man hade en åsikt om någonting, vad det än det var. Då sa han, då kanske det är du som ska göra någonting. Du ska inte bara ha åsikter, utan kanske det är du som ska göra någonting. Och eftersom det här hade skett någon vecka före och jag var som fylld av lite bön, så tänkte jag, ja men det är kanske jag som ska göra någonting. Så på hösten, då pratade jag med våran pastor och sa så här att jag skulle gärna kunna vara varje tisdag här på kyrkan och tända ett böneljus för Herren. Ett bönens ljus. Och jag hade inte så stora tankar på hur det skulle vara. Jag tänkte, ja men jag kanske blir, jag tänkte det, men jag tänkte jag kanske blir själv där. Och någon gång har jag varit själv. Och det har varit lika välsignat, för det är så här. Det spelar egentligen ingen roll hur många som är. Om man är inför Herren, då blir man alltid välsignad. Men det är så här att jag har inte varit ensam, utan jag har vänner som är lika, vad ska vi säga, ja, vill be lika mycket. Och det är i all enkelhet. Och vi har blivit välsignade många gånger där. Och jag har blivit, det kanske jag sa bara för en stund sedan, att jag har blivit välsignad varje gång. Om man går dit är trött, så går man därifrån pigg. Och nu tänkte jag så här att Mona och Arash ska komma och berätta om ett bönesvar som vi fick där en gång.
Nu. Ja, vi ska berätta om ett sak som vi tycker är ett stort mirakel, Arash. Jag tänker jag kan berätta lite grann att några av er har sett att Arash har varit med här och följt med till kyrkan. Och så hans fru, Narges. Nu är hon inte med, därför att tyvärr är hon tvungen, var hon tvungen att åka tillbaka till Iran på grund av Migrationsverket. Men ja, vi pratar med henne och vi har kontakt. Jag har ringt ganska nyligen. Så det här fantastiska underverket som vi tycker det är, det håller än. Och vi får gärna berätta om det. Så nu ska vi berätta om det tillsammans. Ja. Och du kan väl berätta, Arash, först hur det har varit för Narges?
Men sista gången när vi var hos läkare, och sen läkare gav en halv kilo medicin till Nargis. Hon använde den, men det hon var tröttare. Hon hade mycket ont i ryggen. Och sen vi ber mycket för den, och sen hon kommer följa Mona att en mirakel som hon berättar den. Men efter den det försvinner, hon hade mycket ont, och jag hade frågat läkare, det finns inte någonting, operationen för den. Han sa nej, det ska vara hela livet, den problemet. Men efter den, hon har ingen problem. Det försvinner den. Det är jättebra. Men, ja. Men det betyder Jesus är med oss. Jesus lyssnar på oss. Tack Gud vi har Jesus.
Ja, tack.
Vi kan berätta, det hände faktiskt på bönemötet här tisdagskväll. Jag kan bara berätta det också. För att jag minns, vi brukar hämta, när Arash jobbar, så då hämtar vi henne till bönen. Och det har blivit så att hon följer gärna med. Och den här speciella tisdagen, då hade hon väldigt ont i ryggen. Och det har varit så besvärligt. Jag har följt henne för behandlingar på olika sätt. Men det är ingenting, det var ingenting som skulle kunna hjälpa henne. Och i samband med det här så vet jag att jag var så orolig för henne. För att jag visste att hon var tvungen att åka tillbaka till Iran. Och tänkte, jag fick som, det var så smärtsamt att tänka, ska hon måste åka dit? Och dessutom ha sån här fruktansvärd smärta. Så att hon nästan bara kunde ligga. Det var ju så att hon låg nästan i... Ja. Och så att den här speciella tisdagen så kom hon ändå och ville följa med. Och hade jätteont i ryggen. Och så sen så... Det var sån fin atmosfär och vi var flera. Och så kände vi... Men vi måste smörja henne med olja. Vi måste få be för dig, Nargis. För hon hade så otroligt ont. Hon kunde inte ens sitta rak i stolen. Hon böjde sig fram och hade jätteont. Och så smörjde vi henne. Och det var sån, fick sån nöd för henne. Och så säger Anders när han står där, men res dig upp, Nargis. Och så bad vi för henne väldigt mycket. Vi var som gripna allihopa, upplevde jag. Och så när vi får hem, och då sa hon, men det är så konstigt, Mona. Jag sa, hur känns det i ryggen? När vi skjutsade hem henne. Ja, det är som domnar. Det domnar i benen. Och först så tänkte jag, hjälp. Vart det värre? Men det var så fantastiskt. Hon sa, men smärtan är konstigt den borta. Men det är som domnar. Så jag känner inte riktigt benen. Och så berätta. Sen så vet jag, hon berättar att oj, jag har inte ont. Jag har inte ont. Och så satt hon och tänkte så här varje kväll och morgon, oj, kommer kanske smärtan tillbaka? Men den kom aldrig tillbaka.
Nej.
Och det är så bra. Då till och med läkarna sa att det går ingenting att göra. Du får ha den här hela livet med mycket morfin och smärtor och allting. Så blev hon helt befriad. Och jag pratade med häromdagen med Nargis och frågade, hur känns det ryggen? Det är månad, det är fantastiskt. Det är helt borta. Helt borta. Fantastiskt.
Tack. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Och vet ni, Jesus han gav ju lärjungarna ett löfte. Och där gav han ju också oss också. I Matteus 8:10-8 säger han, sa han till lärjungarna att de skulle gå ut och predika. De skulle bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar. Och lärjungarna, de gick på det här löftet. De gick ut och började predika och de bad för sjuka och under skedde. De gjorde som Jesus hade sagt. Men en gång som jag ska berätta så gick det inte. Det var en pojke som troligen hade kanske epilepsi. Det stod att han tuggade fradga ibland och så var han stel. Och så kunde han ibland förlora kraften och kunde falla i vatten och i eld. Så den här pappan, han kom med sin son då till lärjungarna och sa, kan ni be för min son? Och de gjorde ju det, för de hade gjort det flera gånger. Och det hade säkert skett under. Men den här gången då så gick det ingenting. Inget hände. Och den här pappan, han tog pojken till Jesus då. Och sa, dina lärjungar kunde inte hjälpa min pojke, men kan du? Så Jesus då, att han talade strängt till den onde anden och den for ut ur pojken. Och efter Jesus hade hjälpt pojken, kanske det var folk som stod runt, de hade farit hem. Och givetvis pappan och pojken. Så då gick lärjungarna fram till Jesus och då sa de så här, varför kunde inte vi hjälpa honom? Och i Markus 9, 28, 29 står det att Jesus svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Men om du har 1917 års bibel hemma så står det att den kan bara drivas ut med bön och fasta. Och i andra äldre skrifter så står det också bön och fasta. Så jag tror att just vid det tillfället var det så att det kunde bara drivas ut med bön och fasta. Och då tänker jag så här, kan det vara så här att vi går miste om stora genombrott för att vi inte fastar? Att det kanske inte händer det där stora som vi längtar efter, kan det vara för att vi inte fastar? Jag ska säga en sak, vad fasta inte är. Fasta är inte att man avstår från mat en tid. Det kallas att banta eller svälta. Och fasta, det är inte för religiösa fanatiker, för pastorer eller speciella religiösa tillfällen. Fasta, det är för vi enkla människor, precis som Jesu lärjungar. De var ju enkla också. Biblisk fasta, det är att du avstår från mat i ett andligt syfte. Och det finns personer i Bibeln som fastade. Den första, Jesus, han fastade ju 40 dagar och 40 nätter. Och han fastade, tror jag, för det stora uppdraget som han skulle genomföra. Sen har vi Paulus och Barnabas i Apostlagärningarna 14. Det står så här, i varje församling utsåg de äldste åt dem och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Alltså, de bad för församlingen och speciell företeelse i församlingen. Sen har vi Hanna i templet. Det står att hon tjänade Gud med faster och böner natt och dag. Och hon fastade ju för uppfyllelse av Guds löfte som stod i profeterna om Messias. Och hon blev ju också välsignad lite extra. Hon fick ju vara med och se det här lilla Jesusbarnet, världens frälsare som hade kommit. Sen har vi i Gamla testamentet, då finns det ju kung David. Och kung David, han tycker jag var en härlig person. Han hade sina höjder och han hade sina dalar och han var ibland glad och ibland ledsen. Och i psalm 42 står det så här, som jorden längtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig och Gud. Mina tårar är mina mat natt och dag. Han längtade så mycket efter Gud så han kunde inte äta. Jag längtar så efter Gud. Jag längtar efter dig, min Herre. Och han, kan man säga, han fastade för sig själv och sin situation. Sen har vi den som jag tror store fastaren i Bibeln, det är Daniel. Det står att han sökte flitigt Gud genom fasta. Och Gud välsignade honom med mer vishet än någon annan. Han fick ta emot syner och uppenbarelser. Och i det nionde kapitlet står det så här. Då satt han och läste profeterna och såg händelsen om Jerusalems förstörelse. Och då står det så här: jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallad och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och erkände. Och nu kommer jag bara läsa lite här och där i Bibeln, för ni förstår ändå. Då säger han så här: vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud. Vi har inte lyssnat. Vi har dragit skam och vi, över oss. Och vi var upproriska mot honom. Ja, han ställer sig i Guds inför Guds ansikte. Och så tar han på sig, kan man säga, folkets synd, vad de hade gjort. Och så säger: vi har gjort det, vi har gjort det. Och som jag sa, min fasta, att jag har fastat vid några tillfällen. Och jag har fastat från mat och från tv:n. Men en del, de kanske också fastar från Instagram, Facebook, intressen och sånt som man tycker tar för mycket av ens tid. Och det är ju okej och bra. För allt vad man gör för Jesus, det är bra och blir välsignat. Allt vad man gör för honom. Men då tänkte jag så här: om ni tänker på här, så är det här yttre saker. Saker som inte gäller livet, kroppen. Utan mat och utan vätska, då dör du så småningom. Men utan Facebook, Instagram, TV, så mår vi mycket bättre, tror jag. Och i några år då har jag avhållit mig från kolhydrater och socker, för att jag har mått bättre av det. Och det har varit bättre för min kropp, har doktorn sagt, för jag har fettlever, tål inte kolhydrater. Så det har blivit bättre. Men jag ska säga att andligen har det ju ingen betydelse, fast min. Men för kroppen var det ju bra. Sen kan jag också, man har ju lite svårt det här med att avstå från det som är gott. Om jag är och dricker kaffe hos någon och de tar fram kakor och ja, men lite smått gott, så har jag jättesvårt att bara ta en kaka. Jag vill ta hela. För jag är så, jag tycker faktiskt det är jättegott. Och om ni tänker, ja men ibland då man åt godis. Nu äter jag ju, jag är inte renlevnad på det där, utan jag kan ta choklad och jag kan ta chips och och ostkrokar. Men jag kommer ihåg den där tiden när jag åt godis och vi köpte smågodis. Och då var det ju så här, ja men jag är inte så sugen, jag tar igen. Och så sen, till slut då var inte skålen tom. Så att jag har lite dålig karaktär. Men det går ganska bra ändå. Ja, vi säger så i alla fall. Ja. Men det finns ett talesätt som säger så här, att vägen till mannens hjärta går genom magen. Det har ni hört. Och vägen till kvinnans hjärta, det går också genom magen. Det har inte bara vi upptäckt, utan det har också djävulen upptäckt. Och nu ska jag presentera lite grann hans majestät buken, eller hennes majestät buken. Det står om i den boken. Det var så här att, ja men djävulen, han lurade ju Eva och så småningom Adam också att ta från det här förbjudna frukten i Edens lustgård. För att det här, det såg det ju så gott ut, tyckte Eva. Och det var ju så här, då sa ju djävulen, man blir ju så klok också. Och du blir nästan som Gud om du äter det här. Så hon och Adam, de åt och vi kan ju se följderna av vad det vart av det. Sen hade vi Esau, och det pratade de om Max och Maja också. Han var förstfödd, han hade förstfödslorätt, han hade arvsrätt. Och så hade han en bror som hette Jakob. Och då var det så här, en gång när Esau var så trött och han hade jobbat hela dagen ute och kom hem. Och då hade Jakob gjort en skålsoppa. Och då tyckte ju Esau att den där soppan, den var ju så god och den såg ju så god ut. Och ja, men arvsrätten. Och soppan är god. Så han bytte. Han bytte sitt arv mot soppan. Och den här boken som jag läser, man pratar om hemligheten med bön och fasta. Det handlar om en församling som varje, början på varje år så börjar de med att fasta, be och fasta. Och de har 21 dagar, men de håller på väldigt länge. Och jag tror inte alla fasta 21 dagar, men under den perioden kan man säga. Och den här församlingen har tack vare det här sett stora mirakler i församlingen. Både som helhet och som i enskilda människors liv. Ja, hur kan man fasta? Jag pratade ju om Daniel. Han hade partiell fasta, delvis. I början så var det så här att när typ han och några kompisar blev anställda av kungen. Så då sa Daniel så här att han ville inte äta kungens mat och inte dricka hans vin. Utan han ville bara äta frukt och grönsaker. Så att delvis. Men vid ett annat tillfälle där jag läste nu, där avstod han helt från mat. Sen tänkte jag på Hanna i templet som jag pratade om. Det står att hon fastade dag och natt. Och det tänkte man, det är ju faktiskt orimligt. Hon måste ha gjort något uppehåll och äte. Eller att hon hade, att hon bara fastade mellan vissa tider, det vet jag inte. Sen Paulus, som vi sa, och Barnabas, det var ju för speciella saker som de fastade för. Och jag varit så lite grann förvånad. Jag pratade i veckan med en person och vi pratade lite grann om vad jag skulle prata om här då. Och då, ja, jag sa att det var ju fasta. Ja, sa personen, ja, jag brukar be och fasta vissa luncher. Och då var det så här att, ja, men om han hade problem eller att var bekymrad för någon, då kunde han avstå en lunch och så satt han och tänkte på den här personen och bad för den istället. Så kan man göra också. Jag tror ju så här, Gud, och det vet jag, han välsignar oss oavsett vad man väljer. Men man tänker så här, men vilka möjligheter det är för mig och för dig och för församlingen. Och vad är det som man kan fasta för? Det som är viktigt för dig, det är viktigt för Gud. För han älskar dig. Och det du har bekymmer för, det har han bekymmer för också. Och nu har jag frågat två stycken som skulle komma fram. Och jag tänkte Anders kan få börja och berätta om en gång då du har fasta.
Ja, man blir så inspirerad när man lyssnar på dig. Alltså, jag blir verkligen inspirerad. Och jag sällar mig inte heller till den här skaran att jag har fastat mycket. Men det var det jag tänkte på när du frågade mig. Det var någonting som hände för rätt många år sedan. Mm. Och det var i samband med min pappa fick ett cancerbesked. Det är rätt länge sedan faktiskt. Och då kom jag, eller min svåger och jag, överens om att vi skulle be för honom. Mm. Och det var ju också att be för hans frälsning, för han var inte kristen då. Och det tycker jag var så fint av min svåger, att det var en kärlekshandling faktiskt, att i en sån där situation när ens far är dålig, liksom att jag ber med dig. Mm. Det var fint. Och vi bad för honom och han gick igenom en operation och han blev bra. Han fick en, som vi har sagt, en nådatid. Han fick en tid där han till slut också tog emot Jesus i sitt liv. Det var det bästa. Han blev frisk, men det bästa ändå av allt, det var att han tog emot Jesus. Han gick bort 2015 Och jag vet, jag frågade honom i slutet om hur hans tro var, och jag fick en övertygelse att han vilade i Guds hand. Och då tänkte jag det Jesus sa: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske far. Mm. Det är fantastiskt.
Ja, tack. Tack så mycket. Och nu har jag en till, Åsa, vill jag ska komma fram. Ja, då får du berätta lite grann om ditt fastande.
Ja. Jag tror jag ska hålla i mig lite. Jag är inte van att stå här och tala länge. Eller så länge blir inte. Men jag har ju fastat lite nu och då under min vandring med Herren. Tills för några år sedan, då såg jag ju i ordet att Jesus sa ju inte om utifall att, utan han sa när ni fastar. Håll i mig. Så att då förstod jag att det här var något viktigt. Och är det viktigt för Jesus, då vill jag det också, att det är viktigt för mig. Så då, eller jag ska säga att före jag stig upp på morgon, så vaknar jag en eller två timmar före. Och där är ju jag i bön. Och bland annat vad jag gör då, det är att jag ber att den heliga ande ska forma min dag. Att jag tar bra beslut, kloka, för det finns ju ingen som är så smart som han. En morgon, då sa han till mig att jag skulle be Kerstin fasta med mig. Och har man goda vänner, så då har man. Hon sa ju ja direkt. Yes. Så vi fastar en, två dagar varje månad. Och vi har gjort så sedan 22. Och vi har blivit väldigt välsignade. Jag måste säga det. Jag tror det är därför jag står här idag. För att berätta. Alltså det har varit så härligt. Och vi har fått sådana bönesvar. Och vad jag upptäckte även, det var ju att det var ju inte bara människorna vi bad för som vart så välsignade, utan även jag. Jag kände ett enormt välbehag ifrån Herren över mitt liv. Och sen så även det här att jag kände att jag kom väldigt mycket nära han. Och när man gör det, man kom nära han. Ja. Då är det ju. Och nu hade jag mer jag skulle berätta, men nu vet jag inte var jag bor.
Ja, men det kanske räcker.
Ja, alltså fastan är ju viktig. I Nineve, när Jona lyckas ta sig dit när han for genom fisken. Till slut, för han var ju lite tjurig, han skulle ju inte gå till Nineve. Så där i Nineve så fastade hela stan. Och jag läste i morse, de var 120 000 stycken. Plus djuren. Så. Jo, nu kommer jag ihåg. Om, vad heter ni, inte har fasta förut, så ska jag vilja säga, var inte för hårda med er själva. Därför att får ni ont i huvudet eller ont i magen, ta en frukt eller vad som helst. Eller bryt fastan. För att det är bättre att ni fastar, alltså, en annan gång än att ni ger upp. För det är så lätt att man ger upp när man, ja men det här går inte. Bryt fastan. Och sen även det här att det är inte bara mat, utan det är även media. Försök att stänga ner tv och allt det här. Det är så välsignat. Jag kan verkligen rekommendera det. Jo, och den heliga ande ville att jag skulle säga till er att de böner ni ber, alltså utan fasta, de är mycket viktigare än ni tror.
Tack så mycket. Ja, det var ju bra att hon sa att man kan också bryta fastan. För det är ju så här, vi har olika förutsättningar att genomföra en fasta. En del arbetar tungt och arbetar mycket. Och en del kanske är som jag, pensionär, kan inte skilja på något annat. Och ibland kan det också vara att just nu orkar jag inte, att det känns så mycket. Men man ska inte lägga på sig själv mer än man orkar eller kan eller vill. Utan det här är ju bara en förmån och en bra möjlighet om man har problem, har tyngder i sitt liv. Eller att, ja, om andra människor också. Så jag vet att Gud välsignar dig oavsett vad du väljer. Men vilka möjligheter det finns. Och jag hoppas att det här har varit en uppmuntran för dig att vara med på böneveckan. Och eller att ha en tid för fasta och bön. Och nu är det ju så här att... Ja, klockan går. Men de har sagt att vi ska... Jag ska ta det lugnt. Och det är många som har bett för mig. Så att jag har varit ganska lugn idag, visst? I alla fall. Nu, vi välsignade barnen när de gick till sina platser. Och nu är det så här. Nu har jag bett några stycken att vara med och bilda en välsignelsetunnel. Så jag hoppas att församlingen vill gå igenom den här välsignelsetunneln. Och den är ju ut, inga krav att man måste säga någonting eller att du måste, utan det är bara så här, vi vill välsigna dig. Och det är så här att det är Gud som vill välsigna dig. Han vill välsigna ditt liv och den du är och vilka möjligheter du har och allt som du tycker är jobbigt här. Han vill välsigna så att du kan bära. Och nu är det så här att då kan de som jag har bett, de kan komma fram och ställa sig här framme. Ja, men du, då blir det så här. Kan vi byta du och Johanna? I alla fall, de kommer att hålla upp händerna. Kanske inte de kan hålla emot. Och så får ni gå igenom och så välsigna de bara er då ni går. Sen finns det ju förebedjare som kommer att stå där. Om du vill gå till förebedjaren, och få ta emot förbön, så är du välsignad till det. Om du vill gå tillbaka till din plats och sätta dig och vara inför Herren, så är du välsignad i det. Ja, då säger vi välkommen. Tack Jesus, tack Jesus.